Simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 91. Ni ska alla vara varmt välkomna till denna. En simpodd som innehåller bland annat ett samtal med vår duktiga långdistansare Viktor Johansson. Vi kommer också snacka dopning, vi kommer snacka sexuella övergrepp. Vi kommer att titta på Europarankingen anno 2018 och en hel del annat. Däribland en rapport om Ungers simning som vi har fått från Tamás Fekete. Simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 91. Varmt välkomna. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden Hultén och Jansson.
Hejsan Viktor Johansson, välkommen till simpodden Hultén och Jansson.
Hallå, ja, tusen tack.
Ja, Norges nationaldag, hur firar du den?
Ja, jag gör inte så himla mycket märkvärdigt. Vi ska ut och äta på restaurang nu här ikväll med norrmännen och fira lite sådär. Men vi kommer nog inte göra något speciellt, vi andra svenskar.
Henrik Kristiansen, är han med?
Han är med.
Vi såg honom i Sportnytt i Sverige igår när han var på Olympiatoppen och körde massa övningar på en matta som jag blev grymt imponerad av att han kunde genomföra överhuvudtaget. Jag tycker du ska intervjua honom om det, och sen så vill vi gärna se ett litet klipp med Viktor Johansson och Adam Paulsen just med de övningarna. Han får själv förklara. Kul att ha dig med i alla fall. Jansson,
ja.
Du är med fortfarande.
Jag är med fortfarande och jag tycker man ska fira Norges nationaldag med att Viktor simmar ifrån Henrik från nu och för all framtid.
Så kan det väl vara, va?
Ja.
Jaha, vad händer nere i Sierra Nevada? Ni har varit där nu ett tag.
Ja, vi är inne på de sista dagarna. Vi åker härifrån på lördag. Alla åker hemåt. Förutom jag och Hanna och Kalle, våran tränare. Vi åker och joinar våran klubb som ligger på träningsläger just nu i Torremolinos. Mm. Så då hamnar vi där i 3 dagar, tror jag. Och njuter lite och får lite sol och sådär.
Okej. Känns det tufft att inte kunna åka hem direkt, eller?
Nej, jag gillar faktiskt att leva i resväska. Sådär. Jag tycker det är skönt att vara borta. Såklart så är hemma alltid bäst, kan man ju säga. Hemma, vad som är borta bra, hemma bäst. Men jag gillar att leva i resväska.
Hur länge har ni varit här nu?
Oj, nu på lördag så blir det 3 veckor. Så 19 dagar.
Oj.
Har jag varit här uppe nu.
Ni kom förra månaden alltså, helt enkelt.
Jajamän, slutet av april.
Ja. Vad händer på dagarna nu här? Berätta lite kort och sammanfatta vad ni har gjort på det här läget.
Den senaste veckan nu då går vi upp 06.00, käkar en lätt frukost för att vara på kanten vid 6.30 och värma upp. Hoppar i 07.00, simmar oftast ett bara längre och lugnare pass på morgonen. Mellan 7 till 9 000 har det varit som längst. Sen upp och äta andra frukost, upp och vila, lunch. Och sen dags för pass 2 redan vid 13.30. Den senaste veckan hoppar i vid 14. Vanligtvis så är det ju på höjden lite lugnare också på eftermiddagen. Men vi har haft vissa sådana här nyckelpass som norrmännen kallar det. Då vi trycker på lite extra och går upp i I4 och I5-zonen som de kallar det. Och det är ju det systemet vi använder oss av. Sen lite återhämtningsmål på det. Lite vila och sen middag och sen tidigt. Så tidigt som möjligt i säng. För det är ju upp tidigt på morgonen.
Det är ganska tidiga vanor överhuvudtaget, så att säga. Det förskjuter dygnet lite tidigt. Ni tränar eftermiddagspasset ganska tidigt ju.
Men första veckan, en och en halv, kanske från 2, så har vi faktiskt haft träning från morgonträning. Har vi haft från 11, uppvärmning 11, hoppar i 11.30. Så då har vi haft sovmorgon till klockan 9.
Oj.
Men spanska juniorlandslaget kom nu den här sista veckan. Och då skulle de ha de bästa träningstiderna då. Så då fick vi ta de lite sämre.
Det är
ju lite lurigt med så kort tid mellan två passerna. Hur upplever du det?
Ja, men det har fungerat ganska bra. För direkt efter träningen så går vi upp och äter. Och sen sover vi i princip en och en halv, kanske två timmar till och med. Käka lunch och sen är det dags igen. Och man, alltså, det är ju inte jättelång tid. Men det har fungerat ganska bra faktiskt.
Mm. Har ni gjort något tester som att jämföra med när du har varit i Sierra förut?
Vi gör vissa, som norrmännen kallar det, V4-tester. Där det är, innan så har det varit bara en 400-ring. Där man ska försöka pricka 4 millimol laktat och se hur snabbt det går. Men nu har vi valt att, eller nu har norrmännen valt att steppa upp det lite istället. Så nu kör vi 8 stycken 400-ringar. Prog 1-6 ungefär. Så den sjätte ska gå på det här V4-tempot då, som vi kallar det. Och sen är det 2 stycken lugna 400-ringar. Och det har vi haft lite som mätinstrument lite för att se hur vi lägger till. Och ja, men det ser faktiskt väldigt bra ut.
Så mycket simning på det lugna är alltså klart under 4 millimolsgränsen?
Oh ja, vi ligger nog på, ja, det är under 2. Vi ligger nog på 1,5 hela tiden i princip.
Får i princip nästan stöd av fettförbränning när du simmar sånt också.
Exakt. Mm.
Du, en kommentar vill vi ha till tiden 15:20:48.
Ja, jag såg den också. Om det var det nu i morse med start.
Ja.
Det är så, det känns så konstigt. Det känns som inte har tränat idag, utan det känns som morgonträningen var igår nästan. Ja. Men nej, det är helt galet. Jag kommer ihåg Katie när hon simmade på 15:35. Då var hon 15 år gammal och det var ju helt galet. Och nu då att hon har droppat 15 sekunder till, det är ju, ja, nej, det är häftigt. Det är ju, jag menar, tänk henne. Hon ska ju ställa upp på SM på herrsidan i Sverige och vinna ganska överlägset nästan, faktiskt.
Är det så? Nej, så kan det väl inte vara.
Nej, inte nej, men vinna, för då får ju inte du vara med.
Nej, men om vi nu säger att vi skulle bortse från det, så det är ju en riktigt bra tid.
Mm, mm. Jaha, Thomas, du är intresserad av mer?
Ja, det är jag. Jag är lite grann intresserad av om du skulle skissa en bild av någon sorts drömtränare, eller vad tycker du är viktiga egenskaper man ska ha som tränare, ledare, sånt som du uppskattar och tycker är viktigt?
Oj, vilken fråga. Helt ärligt så pratade vi faktiskt om det här i klubben för några veckor sedan. Vi snackade lite om att man vill ju ha en tränare som, ja, hur ska man förklara det här nu då? På bästa sätt utan att låta konstigt. Man vill ju ha respekt för sin tränare. Så, alltså, man vill nästan vara lite rädd. Så att om tränaren säger någonting så att det verkligen tas på allvar. Det ska liksom inte finnas möjlighet till att, ja, men exempelvis kunna mygla på passet. Man ska inte våga mygla. För att ja, men, man har liksom den respekten för tränaren. Om det nu då är ett tufft pass eller om det nu bara är genom simspass. Alltså, ja, det tycker jag är ganska viktigt faktiskt. Visst att tränaren ska vara kanske som då för mig och Kalle. Han är ju liksom, han är inte bara en tränare för mig utan han är ju en riktigt bra polare som jag skulle kunna sätta mig ner och prata liksom och bara köta med. Och så hänga med sådär. Men det är fortfarande så att jag har respekt för Kalle. Och att jag skulle inte säga att jag är rädd för honom. Men jag har en väldigt, väldigt hög respekt för honom. Det tycker jag är väldigt viktigt.
Ja, och då innebär det att du inte myglar?
Ja, så skulle man nog kunna säga.
Ja, och då är ju han väldigt nära sanningen då.
Ja, ja, men verkligen. Ja. Vi har riktigt bra samarbete, jag och Kalle, så det är kanonbra.
Mm. Du, jag var här i Las Palmas för någon månad sedan och då hade jag sån tur att vara några polska open water-simmare där.
Okej. Okay.
Och så var det deras coach som hette Thomas med annan stavning än vad jag har. Och jag gick fram och snackade med honom och han snackade engelska. Och då kom han in och började prata om dig. Han var så himla imponerad av din debut där när du simmade här för, när det nu var, en månad sedan eller något. Jag kommer inte ihåg. Och så pratade vi lite träning och fram och tillbaka. Och de valde att simma väl, i stort sett all sin träning i bassäng när det gällde sin open water träning. Har du när du är ute och tävlat känt något handikapp av att du inte har tränat så mycket ute i öppen sjö eller öppet hav?
Nej, men majoriteten av alla öppet vattensimmare tränar faktiskt i bassäng. Så är det ju. Jag menar, vi har ju Ferry som har OS-guld. Ferry Wortman. Jag kan inte nog uttala hans efternamn korrekt, men han är ju från Nederländerna. Och jag menar, han kör ju nästan all sin träning i bassäng. Vi har en annan simmare som heter Axel Raymond som var här. Han är från Frankrike. Han var här för en vecka sedan, en halv. Simmar 25 kilometer på ett vatten. Och menar, han tränar ju bassäng. Så alltså, det man behöver bli bra på är väl egentligen bara kunna navigera och våga egentligen lyfta huvudet och inte vara rädd för att få kallsupar och så vidare. För det kan ju vara lite, så, lite vågigt och sådär när man simmar. Men det finns ju ganska mycket bra övningar man kan göra. Jag menar, är man ett gäng uppe i vattensimmare så kan man ju lägga sig fyra stycken på en bana och simma bredvid varandra. Så det blir trångt och det blir lite vågigt och lite sådär armbågar och ja. Lite mer att man rör på varandra. Så ja, det kan väl vara lite sån träning. Men man lär sig ganska fort. Och det går ganska fort att anpassa sig direkt när man kommer i och simmar i öppet vatten.
Men vad bra att det är så att du tycker så. För det öppnar ju upp för alla de runt om i vårt land. Vårt kalla land. Som skulle vilja satsa på det här. Att har man bara en bassäng så kan man bli öppet vattensimmare.
Oh ja.
Men du, och sen simmade de väldigt mycket repetitioner med kort vila. Är det något du tillämpar i din träning? Alltså typ, de simmade någon dag där 30 gånger 100, start 1-0, nej, 1-10 och så låg de på 1-4, 1-5. Alltså väldigt kort vila. Kör du något sånt?
Alltså, inte jättemycket. Det kan väl vara någon gång då och då. Framförallt när jag kör... Det är väl lite mer inför mästerskap och så vidare. Sen när vi kör lite mer pace-träning för att hitta den här farten jag ska ha exempelvis när jag simmar 1500. Då kan det bli så att jag kör en 20-50 start 40-45 i långbana. Men det är ju fortfarande mer än 10 sekunder vila. Så ja, inte riktigt kanske. Jag vet en del andra som har gjort sån här 60 gånger 100, startat en 15 och så ligger de på en 11 eller en 10 hela vägen och tar 5 sekunder vila och sen bara sticker. Då är jag nog mer av killen som simmar 6000 i sträck istället.
Ja, för jag upplevde att de låg på väldigt hög ansträngningsgrad och jag såg dem ju flera dagar i träning, så lite grann förvånade det mig. Du, hur ser det ut framåt SM i sommar? Hur är ditt tävlingsprogram?
Nu när vi kommer hem härifrån så är det fortsatt träning. Sen så blir det Mare Nostrum tävling Caneo Barcelona i juni.
Du simmar 2 av 3 alltså?
Ja, stämmer. Sen blir det nog något DM på hemmaplan i Jönköping för att få lite av den här träna på att tävla och simma ganska mycket, simma in mycket, simma mycket så man får upp volymen lite. Sen blir det ju SM. Ja, och sen är det nog dags för EM.
Kommer du att attackera 15-minutersvallen någon gång innan EM?
Jag kommer ju inte vara toppad någon gång innan EM utan det blir en full toppning mot ER. Men absolut så kommer jag ju försöka attackera den så gott jag kan. Men jag förväntar mig ingenting. Men absolut. Mm.
Du, när ni åker till Tom och Linus nu, vad händer där under några dagar? Det är ju ganska kort tid.
Ja, det blir nog egentligen bara att simma lite lugnt tror jag. Inte så jättehårda jobb utan mer vara försiktiga nu när vi kommer ner från höjden och tar det, den tiden vi behöver. Sen självklart kommer vi ha vissa sådana här, som jag sa innan, som Norge använder sig av, nyckelpass där vi trycker på lite extra. Men de blir nog sen när vi kommer hem.
Thomas, har du mer du vill väska ur Johansson i det här läget?
Nej, inte mer än att jag tänkte för en sista gång, ja inte kanske sista men ändå för en sista gång ta 3 snabba med honom om jag får.
Absolut.
Är du beredd då?
Jag är beredd.
Vad väljer du? En omsimning om finalplats på 1500 eller att bli 9?
En omsimning.
Ett 24 timmars lopp med förstås vätskepauser men i ett streck eller 24 timmars bokläsning?
24 timmars lopp.
En fika på stan med polarna eller testserie 15 gånger 100 start 1.05?
Testserie.
Nu tycker jag att vi har en ganska bra bild över att du är en superelitidrottsman som vi kommer att få njuta mycket av framåt. Härligt, tack!
Ja, men jag är ingen kille som sitter och fikar på stan, det är inte riktigt jag. Faktiskt.
Nej, men det visste ju inte vi, men nu vet vi.
Härligt, Viktor. Har du så gott de sista dagarna här? Klappa rumskompisen Adam Paulsson på huvudet och se till att han inte sover för mycket.
Jag ser han ligger bakom och njuter nu.
Ja, han ligger och trynar. Han verkar väldigt avslappnad får jag säga. Vi ser ju honom i bild. Så får ni ha det så gott på resan hem via Tom och Linus. Så tackar jag och Thomas Stig för idag.
Tusen tack.
Tack.
Hej då.
Hej
då.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Då ska vi snacka lite ungersk simning här i simpodden Hultén och Jansson. Vi ska inte snacka med vår källa direkt, Tamas Fekete, utan vi har fått en rapport från Tamas. Som det så vackert heter.
Ja, men de är ju suveräna våra medarbetare genom att då och då leverera lite underlag. Och nu har då, precis som du säger, Tamas levererat en liten rapport. Såklart kommer man då in på Katinka.
Katinka Hosho.
Hennes, ja, precis. Och hennes man Shane Tullup. Eller uttalar man hans namn egentligen?
Ah, Tullup eller någonting sånt
ja,
där.
Han är, ja, precis. De är i alla fall ihop igen om vi då tar skvallerdelen i rapporten. Mm. Hon har tagit tillbaka skilsmässoansökan, flyttat tillbaka in i den gemensamma villan. De har varit nu en lång tid i USA på lite träningsläger och släktbesök. Och hon tycker det är lite skönt att hon har fått lite, ett antal månader paus ifrån den hårda träningen och tävlandet. Och så här i titt i backspegeln så tror hon att det har varit nyttigt. Och har därför inte bestämt sig för om hon ska simma EM i Glasgow eller inte. Mm. Så det är statusen när det gäller Katinka Hosho.
Men hon är igång och tränar.
Jajamän.
På normalt det sätt nu.
Ja, ja. Okay. Och för sin man. Mm. Ja, så är det.
Då får vi se den galningen fara omkring på bassängkanten igen då i framtiden kan vi tänka oss. Ja.
Fortsättning följer och någonting säger mig att det här var inte första separationen, enda separationen vi har sett.
Nej.
Det är om detta.
Ja.
Sen skriver han lite om Josef Nagy som ju var här och höll, han har varit här flera gånger i Sverige och pratat bröstsim. Mm. Han är ju berömd runt om i världen för sina kunskaper i bröstsim. Och han skriver lite om honom därför att han har lite svårt att bli profet i sitt eget land. Det är ingen klubb eller något ungerska förbundet som erbjuder honom sina tjänster. Och det tycker ju Tamas, och det kan jag förstå, är väldigt underligt med tanke på kompetensen. Istället har Josef fått arbete i Singapore.
Oj.
Där han ska ta hand om Brosims talanger inför OS i Tokyo. Mm. Så det där med att bli profet i sitt eget land, det är inte så lätt.
Nej, det är inte det. Och varför är det på det sättet? Har du några andra exempel?
Ja, jag blir att tänka på lite grann Lars-Erik Pålsson som ju hade fantastiska framgångar och var ett väldigt aktat namn, men nog var vi många, vi säger jag, för jag var ju ung och som lite grann ändå hade lite svårt ibland att ta till oss att han faktiskt var en så skicklig och duktig ledare och tränare som han var. Mm. Det var det jag kom att tänka på. Mm. Vi är lite oginna kanske.
Ja, det finns väl någon sån här jantelag även i andra länder. Det är inte bara i Sverige.
Nej, 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 det tror jag. Jag tror det är kanske lite allmängiltigt hos oss människor. Mm. Sen skriver han om att de ungerska simmarna kanske inte tävlar så mycket. Och tittar man på hur det har varit nu en period så har det varit olika grupperingar som har varit på läger. Några har varit i USA, några har varit i Sydafrika. Och några har varit på höjd i Sierra Nevada där vi, vad heter det nu, har Viktor för stunden. Så det är väl det han har skrivit, och dessutom så har han själv, alltså Tamás själv, varit i Ungern med fyra av sina simmare samt Jönköpingssimmerskan Annie Hegmegi, som ju är dotter till Zsolt, som gör ungerskt påbrå. Och när de var där på läger så hade de möjligheten att få se, ja, vi kan väl kalla honom supertalangen Krzysztof Millak i träning. Och Tamás var grymt imponerad av det han såg. Han sa att det är guldvittring på den pojken. Så det var Tamás rapport.
Ja, trevligt, trevligt.
Ja.
Har vi inga frågor runt den här förre ordförande i Ungerska simförbundet som har fastnat i ett mordcase? Nej, det har vi inte.
Nej, men vi ska ju prata med Tamás i nästa podd.
Just det.
Och har vi tur lyssnar han ju på det här, och då har vi ju, då får han väl gräva lite i det.
Ja, vad bra. Vi gräver ju skilsmässor och mord och allt möjligt här. Nej, men det finns ju en historia runt.
Vad är det här för podd egentligen?
Ja, det kan man fråga.
Nej, vi får skärpa oss.
Ja, det får vi göra. Men snart blir det någonting helt annat. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, ett ämne som vi alldeles för ofta har anledning att snacka om här på simpodden Hultén och Jansson, det är dopning. Nu har vi kommit till den delen av vårt snack idag igen. Jansson, vad har vi för inledning att snacka om idag när det gäller dopning och det som finns på baksidan av det vackra mynt som idrotten utgör?
Ja, till exempel så har vi ju att det råder lite oenighet i RF:s dopingkommission kring hur transparenta de ska vara. De har ju en ordförande som heter Åke Andrén Sandberg som ju när Uppdrag granskning redovisade att det fanns svenska skidåkare med höga onormalt anmärkningsvärt höga blodvärden då uttryckte sig att då kan man förmoda att det handlar om doping. Och då blev hans kollegor oerhört förnärmade och tyckte att man borde sätta munkavle på ordförande, medan Åke Andrén Sandberg själv tycker att här ska inget munkavel sättas. Jag måste kunna uttala mig. Och det blir ju då att jag osökt kommer tillbaka till den här tanken om att så länge dopingarbetet inte är transparent, så länge vi inte kan få tydliga informationer om vilka som testas, när de testas och utfall, då kommer människor att bli misstänksamma och uppleva det här med doping som väldigt, väldigt hämmande för idrotten. Så jag säger som jag har sagt någon gång förut, jag tror i podden också, jag skulle tycka det vore bra om man släppte på all sekretess. Trots allt är ju de här som är föremål för att kontrolleras, det är ju privilegierade idrottsmänniskor som ju liksom lever ett liv som om än det är hård träning och så lever de ju sin dröm, något de har sett fram emot. Att då också få skylta med när man testas och så tycker jag är pinat. Och så kan väl vi som är nyfikna och veta när man testade Johan Olsson eller vilka det nu handlar om, vi kan väl då betala en peng för att komma in på en app och se, och så de pengarna går till ytterligare antidopingarbete.
Det är inte
mer transparens. Ja,
det är inte konstigare att man till exempel vill gå in och köpa delar av taxeringskalendern eller någonting annat.
Nej, egentligen inte, men fan så mycket mer intressant.
Ja,
kan jag
absolut
tycka.
Ja, du.
Så det är väl ett skäl att...
Ja, transparens i dopingarbetet efterlyser vi.
Ja.
Är det för långa straff i dopningen?
Ja, det
eller ska alla bli livstidsavstängda när man har fastnat i dopinggarnet?
Nej, där är jag definitivt emot det. Jag tycker det finns inget stöd för livstidsgrejer och dödsstraff och så vidare. Trots allt handlar ju doping bara om att det ändrar resultatlistan och några som inte skulle ha blivit rika blir rikare. Men så är ju idrotten konstruerad redan idag. Det är ju bara att titta på hur exponeringen är utifrån vad heter det nu, media, så är det ju inte en lika behandling. Nej, jag tycker inte om livstidsstraff. Definitivt inte. Man ska straffas, men inte livstid. Mm. Och om det är för långt eller ej som det är idag eller för kort. Alltså det kommer inte att gå ner även om man tar straffen längre. Det tror jag inte på. Mm.
Jag har ju blommat upp en, ska vi kalla debatt senaste dagarna här och som kommer att aktualiseras ännu mer. Och det är ju runt det här sexuella övergrepp inom idrotten som har varit ganska lågt värderade i straffskalan. Just nu så, och nu ska ni lyssna här, ni som är fan av SVT och SR, Sveriges Radio. Här är ju public service när det är som allra bäst, som till exempel den här serien som heter Hästgården som körs på Sveriges Radio i 5 avsnitt där man snackar om sexuella övergrepp inom idrotten och då speciellt det här caset med den här ridläraren på 90-talet som man belyser i en dramatiserad form. Där är ju SR och SVT som public service fantastiskt duktig att lyfta fram sådana här grejer. Men diskussionen som det utmynnar i när det väl är dramatiserat, det är alltså att straffskalorna för inom den här ramen, är de för låga kontra dopning, kontra annat, ekonomiska oegentligheter inom idrotten och så vidare. Vad tycker vi om det?
Ja, men alltså det tycker jag ju, där är det ju inte proportioner, för att liksom ha varit, göra ett övergrepp på ett barn, ja, eller på en vuxen också, men ännu mer på ett barn, och att den straffet är lägre än om du har dopat dig, det är ju helt befängt kan jag tycka. Jag såg någon siffra att man kan få 10 års avstängning för doping, men man kan bara få 2 år av RF för den här saken, och det är klart, då blir det ju väldigt konstigt.
Mm, så är det ju naturligtvis, va? Och det där rättssystemet och de här straffskalorna diskuterar man, och på något sätt kändes det, jag lyssnade på det här i Sveriges Radio häromdagen genom RFs utvecklingsansvarig Malin Andersson som fick stå till svars för de här, och det gjorde de faktiskt riktigt, riktigt bra måste jag säga, med en balans både i kunskap, empati och framåtanda på ett sätt som jag inte har märkt tidigare inom idrotten. Hon fick ta den här diskussionen, men som vi har snackat om tidigare, simningen, ridsport, gymnastik är de stora idrotterna när det gäller faror av sexuella övergrepp. Så är det i Sverige, så är det i andra länder. I andra länder finns det, till exempel i England, en jättemycket folk som jobbar med det här på heltid. I Sverige är det väl en kvarttjänst på RF som informerar om sådana här saker inom idrotten. Och det här är ju massor av jobb att göra i framtiden. Men det känns ändå som om nu börjar man kanske i Någon efterströmning eller här i efterdyningarna av MeToo-diskussionen lyfta på locket även för såna här saker. Det känns väldigt befriande att man gör, tycker jag.
Mm. Jag tror att idrottsrörelsen generellt är, alltså styrelser och så i föreningar och även i förbund. Vi har ju varit inne på att vi har tyckt att till exempel Friidrottsförbundet har varit alldeles för flata i hanteringen av ett antal ärenden, Och jag tror att lika viktigt som det är att ha ett korrekt straff, lika viktigt är det att inte styrelser och så vidare blundar för verkligheten. Jag tar bara ett exempel på vad som idag är på tapeten, att det är ändå en mycket, mycket känd idrottsprofil som har misshandlat någon närstående och att det har pågått i flera månader. Och när de då intervjuar lite olika idrottsledare där den här personen har varit verksam, han har ju då spelat i Tre Kronor och så, så blir det så tydligt att alla säger jo men han är inte hos oss nu. Alltså det blir lite beröringsskräck, men ingen vill riktigt liksom ta i problematiken. Och där tror jag det här ansvarstagandet på styrelsenivå är oerhört viktigt om vi ska komma vidare i såväl dopingarbete som trakasseriproblematiken.
Mm. En liten uppmaning till er som är intresserade av det här ämnet. Lyssna gärna på den här hästgården. Sätt in det här caset i simsammanhang istället. Känn på spänningarna, hur man håller med på ena sidan, andra jobbar mot, och hur man kan på något sätt applicera det här inom vår idrott. Då förstår ni sammanhanget. Jag tror också att det går upp för var och en att det här är väldigt viktiga saker att diskutera och att jobba med i framtiden. Mm. Det är du, Jansson.
Ja, det är alltså. Jag kan tycka att det är ju förfärligt att vi ska behöva ha så att de här ämnena finns. Va? Men jag tycker det är bra att vi i den här podden lyfter på locket även i de här mycket svåra frågorna. Så att vi får trumma vidare även i det här ämnet och hålla ögonen öppna vad som sker runt om.
Så är det. Det kommer snart annat vi trummar vidare med. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
På Simma häromdagen så hade vi ett inslag när det gäller Europa-rankingen. Där hittar vi då ovanligt lite svenskar. Den är kanske inte helt fullständig ska sägas, men på damsidan fanns det 6 placeringar bland de 10 bästa och på herrsidan 4 stycken bland de 10 bästa. Det här är inte bra, Thomas Jansson.
Nej, det är det inte. Om vi bara tittar på vilka de här placeringarna, vilka det handlar om, så på damsidan så är det ju då 4 placeringar för Sara Sjöström, 50-100 fritt, 50-100 fjäril. Sen är det Sofie Hansson på 50 bröstsim. Jag ska säga att Sara är ju ligger ju etta på sina distanser. Sofie Hansson på 9:e plats på 50 bröstsim. Hon är dessutom 11 på 100, men 9:e på 50. Och Sara Junevik 9:a också på 50 fjäril. Sen saknar jag Louise, på 100 fjäril borde hon ha varit med.
Hon är inte med där.
Säger. Nej, men det är nog en rapportbrist från USA, eller tävlingarna bort i USA. Ja. Men trots allt så är det då 4 personer. Och på här sidan är det Viktor Johansson som har 3 placeringar. Han är 9 på 400, 3 på 800 och 9 på 1500. Och sen är det ju vår bröstsims virtuos Erik Persson som är 8 på 200 bröstsim. Och det är inte bra att det är så få personer och så få träffpunkter. Det handlar ju om totalt 300. Om man tar alla grenar och de 10 första placeringarna så pratar vi 340 positioner. Och vi är ju i princip representerade i runt 1%. Men Sverige är ju mer än 1% av Europa och vi är ju ett simland. Så att det bekymrar mig i allra högsta grad.
Ja, ja. Ja, det här bygger vi inga jätteframgångar på Europamästerskapen i Glasgow i sommar.
Ja, å andra sidan ur ett medialt perspektiv så är det klart att Sara kammar hem 4 guld och så kanske det blir några lagkapsmedaljer och så blir det ju betraktat som ett succéartat EM. Men låt oss säga att Sara skulle bli sjuk en vecka före och inte kan delta. Då visar det hur ihåligt det är. Sen kanske Viktor Johansson överraskar.
Mm. Ja, vi smyger lite med honom.
Ja.
Ja. Du, ja, vi får väl anledning att återkomma till det där naturligtvis under EM i Glasgow som du och jag jobbar med på Eurosport som vi sänder hur mycket som helst, tänkte jag säga, försöker finaler.
Jämt en grej till kring den här listan, Europalistan, som jag noterade när jag tittade på den. Ett klubblag från Moskva har simmat 4x100 frisim på 3:14:48.
Mm.
Det är rätt schysst.
Ja, det är väl bra.
Ja.
För herrar, det var
bara... Nej. jag var tvungen att lägga till det.
Ja.
Det var länge sedan ett svenskt lag simmade under 3:15.
Ja.
Jag tror man får gå tillbaka 8 år.
Precis. Vi har ett italienskt
dam... Nej, det var bara en sån där. Förlåt.
Italienskt damlag som har gjort 3:42 just nu.
Ja.
Och ett ryskt också på den delen. Och ett turkiskt som har gjort 3:48. Ja, det är mycket, men just
nu hör jag att du är inne på listan och kollar.
Ja, jag är inne på damlistan naturligtvis. Va? Okay. Och det är så att Wales är de som är snabbast på 4x100 medel. 4:00. Wales, de tävlade ju som eget land på ja. Commonwealth Games. Va? Men när det gäller lagkapporna så är det inte speciellt... mycket på listorna nu.
Men det, vad det handlar om ändå tycker jag som jag tror det är väldigt viktigt att komma ihåg att man får ju inte tro att man kan trolla sig fram under en sommar till en form, utan någonstans måste man ha i omgångar varit uppe på hög nivå långt före sommaren, och nu är vi i mitten på maj, va, och ser den här statistiken, och det känns inte bra.
Nej. Nej, du, har vi mer? Vi vill tillfoga dagens podd.
Nej.
Har vi varit lagom ilskna mot, vi har varit lite positiva mot Sveriges Radio. Tycker att de tar sitt public service-ansvar. Gör de det i Sveriges Television? Ja, det har vi ju inte varit speciellt nöjda med under veckan, eller året, eller vintern här. Det har inte varit så mycket skidor de senaste dagarna, fast det var lite skidor igår när man skulle förklara norsk OS-framgång på skidor. Då ja. Fick vi se skidor, men då var det en simmare som fick exemplifiera själva idrottsmännen, så det har vi inte så mycket att hacka på idag, va?
Nej.
Och Johan Olssons plats i media efter att ha blivit utnämnd till landslagstränare direkt efter sin avgång som elitidrottsman i det landslag som han nu är ställd att leda. Vad tycker vi om det?
Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt, och jag tycker det är ett bevis på att längdskidåkning har det är en liten idrott, och man tror att bara för att man har presterat själv så kan man vara ledare, inspiratör. Jag har ju ingen aning om personligheten Johan Olsson, men att göra en sån utnämning tycker jag symboliserar den liten idrott som får alldeles för stor respekt.
Mm. Ja, det är intressant att man har den tilliten. Inget ont om Johan Olsson, fantastisk idrottsman, men att han skulle lyfta svensk herrskidåkning från den position och plattform han har just nu, det känns väldigt långt borta. Men vi kan ju hoppas.
Och gör han det, då behövs det ju inte så mycket, kan jag tycka.
Nej, precis.
Nej,
så intressant. Att,
ja.
Ja, det är mycket att säga. Men då var vi så lagom snälla där.
Ja, så slår vi igen dörren.
Ska vi göra det?
Ja, det tycker jag.
Ja, men då gör vi det. Så laddar vi om för nästa gång. Vad har vi för gäst hos oss nästa gång? Eller vi har kanske ingen gäst.
Jo, då är det ju Tammas.
Ja, Tammas kommer då. Ja.
Tammas kommer, och sen är det förhoppningsvis en liten, några skrivna rader från Jenny, hoppas jag.
Mm, mm. Vad bra. Så är det. Detta spelades in på Norges nationaldag den 17 maj. Nu tackar jag Thomas Jansson och Bosse Hultén för sig. Och hoppas ni alla får en bra vecka. Tack och hej.
Tack.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.